Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det var ju inte bra för någon. Det var inte bra för er och det var inte bra för oss heller. Sen ska man ju ärligt erkänna att idag att de är då öppnade. Jo, men den där lille världsstjärnan vi pratade om, han är ju inte där längre. Han var ju nummer ett för er inom media.
Första stora mästerskap bredvid planen. Är det frustrerande att inte få spela själv?
Nej, jag inser min kapacitet. Jag märker någon gång när man är med på träningen att det var ett tag sedan nu, så att man hinner inte med det. Så det känner jag inte.
Jan Albeck sticker, han är fri. Han är inte offside. Gör mål nu, Albeck. Ja, det gör han! Sverige har 5-0! Nyp i armen, Pontus. Jag tror jag drömmer.
Under nästan 7 år var Erik Hamrén förbundskapten för härlandslaget i fotboll. I med- och motgång hade han sin tidigare spelare Marcus Albeck vid sin sida som players manager. Det är ingen överdrift att påstå att den tidigare landslagsanfallaren har haft en unik inblick och perspektiv på landslaget med bland annat 30 mål och 7 mästerskap för Sverige sedan debuten i Ålandslaget 1999. 5 mästerskap som spelare och 2 som ledare. Han, om någon, vet hur stort det är att kvala in till ett VM.
Ålder? Snart 45.
Bor?
I Stockholm.
Familj?
Fru Susanne och 16-årig dotter Filippa och 14-årig son Rasmus.
Utbildning?
3-årig ekonomisk.
Lön?
Det har jag ingen. Men jag ser långsiktigt på det jag gör nu, så det hoppas jag väl få till slut.
Bil?
Volvo.
Hobby?
Är också mitt yrke, så att jag får väl säga fotboll. Jag är väldigt intresserad av fotboll.
Vem är enligt dig tidernas bästa fotbollsspelare?
Jag får nog säga Messi.
Vilken har varit din största upplevelse i fotbollssammanhang?
All landslagsspel skulle jag säga. Jag fick förmånen att vara med i 5 mästerskap. Och nu, så att alla landslagsspel ska jag säga, och upplevelsen med det och otroligt starkt och något som man är stolt över och som var otroligt roligt.
Vilken är din största merit som fotbollsspelare?
Ja, nej, men det är väl samma att ha fått representerat Sverige många gånger och gjort lite mål och de här mästerskapen. Sen fick jag till slut vinna guld nere i FC Köpenhamn och spela Champions League. Så att, det är nog det, tror jag.
Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför?
Ja, det är ÖIS. Och de som känner igen mig lite grann förknippar mig väl med ÖIS, tror jag många. Där hade jag ju en start från när jag var nyfödd egentligen och så fick vara med om hela vägen. Så att det är nog nästan rött och blått mitt blod, tror jag.
Vem är den bästa spelare du spelat med?
Det tycker jag är en jobbig fråga. Man har haft förmånen att spela med väldigt många fina lagspelare. Så det är väl... Men det är klart... Jag måste säga Zlatan. För han var och är fantastisk.
Vem var den tuffaste motståndare du stött på?
Bara tuffaste?
Nej, men eller svåraste eller bästa?
Nej, men det är väl några av de här... engelska gamla, säger jag, mittbackarna Ferdinand, Terry, de var Campbell, de var vassa.
Vad tränade du mest på i din karriär?
Rent tekniskt sett så var det nog avslut, volley specifikt skulle jag nog säga. Sen, alltså man tränar ju inte till sig det kanske, men något som jag var noga med, det var att vara förberedd. Att vara proffsig. Som jag idag säger till de spelarna som vi hjälper, säger jag precis samma sak. Att när man då är i en situation till exempel som jag var i någon klubb då, när man hade det tufft och man inte spelade, och då var jag galet professionell. Med sömn, med mat, med allting, och tog hand om kroppen, och jag ville när jag skulle få en chans, vilket jag förstod att jag skulle få, så skulle jag i alla fall inte behöva säga till mig själv, fan, jag var inte riktigt klar. Så att det skulle nog säga det då.
Vilket mål har du på YouTube som du tar fram för att bli på gott humör?
Ja, det är väl inte så ofta jag kollar på, men det händer någon gång att man blir påmind om när vi mötte Spanien i en kvalmatch här. Då gjorde jag väl ett mål som inte var signifikativt för mig direkt. Men som blev väldigt lyckat. Det är roligt att bli påmind om. För det var väl kanske ett av de finare målen som man gjorde.
Om vi tar bort gymnastik, vad var du bäst på i skolan?
Ja, mamma och pappa var noga med att de förstod ju att jag var helt galen i fotboll och ville bara spela fotboll. Men de var noga med att jag skulle hålla mig över medel. Och det klarade jag i alla ämnen. Så att, men ja, jag tyckte det var kul med språk, tycker jag fortfarande. Så att, det är väl det kanske. Historia tyckte jag också var intressant.
När var du lycklig senast?
Det var jag i morse när jag... väckte mina barn och fru och gjorde frukost till barnen.
Vilket köp ångrar du?
Jag har ju hört några av dina poddar här innan och många säger bilköp. Och det, tyvärr får jag väl hålla med där. Jag hade en stor dröm, dels att komma till Premier League och spela Premier League. Och så hade jag en dröm om att skaffa mig en fin bil, och det gjorde jag också. Några lite väl dyra, så att det är de som går dit tyvärr.
Vilken är din favoritsvordom?
Jag tror inte jag svär så ofta, men jag försöker nog förvränga till något ord som inte låter så illa. Så att, jag tror inte jag har något så direkt.
Vilken var din tuffaste kris?
Ja, rent med mig själv så är det väl precis innan jag skulle upp i ÖIS A-lag. Då var jag 17 år. Och fick en allvarlig fotskada. Jag bröt båda piporna i vadbenet långt ner och slet av tre ledband i foten. Och det var ju något halvår innan jag skulle upp i A-laget. Och då såg man väl sin dröm nästan flasha förbi. Jag levde ju för den fotbollen och den drömmen då. Så det var en så pass allvarlig skada så att då var jag rädd. Så att, men det är klart, det kan man kanske inte definiera som en kris. Men det var den närmsta fotbollsmässiga krisen som jag haft i alla fall.
Vad står det på din gravsten?
Jag hoppas att det står att jag bilar en snäll kille.
Sverige ska ju vara med i VM. Du har ju varit med ett par VM som spelare och sen var du ju med om några snöpliga VM-förluster eller VM-kval som inte ledde ända vägen fram, bland annat när du var ledare med Erik Hamrén i följd mot Portugal. Det är ju svårt kanske att klaga på just det, men kan du sätta liksom i perspektiv hur stort det är att Janne Andersson tog Sverige till Ryssland?
Ja, det är såklart helt fantastiskt. Det är det. Och med tanke på de rutinerade herrar som man tappade i form av, då tänker jag framförallt såklart på Kim och Zlatan och Isak. Det var många andra som har varit med i många år som också föll bort där. Så kanske inte alltid ordinarie, men flera andra. Så att då göra det så bra. Sen, man behöver ett litet flyt i ett kval. Jag har spelat många kval också. Man behöver lite flyt på några bortamatcher. Och såklart, hemmamatcherna måste man vinna. Oavsett vem man vinner, eller vem man möter. Men bortamatcher får någon vinst där eller oavgjord. Kanske man inte förtjänar. De matcherna har jag gjort och det hade de här nu med. Jag säger inte att de inte förtjänar. I Frankrike till exempel förtjänar de mer. Så att det jämnar ut sig. Men den totala prestationen och lagmaskinen, den känner jag igen från när jag kom upp i landslaget. Att det var liksom ett oerhört hårt jobb. Det var en tajt grupp. Och det där är ju oerhört viktigt, att man får ihop en grupp som gillar att jobba ihop och offra sig för varann och som är teamplayers helt enkelt.
Nu följer jag ju bara landslaget utifrån, men om man ser hur det var under Eriks tid och under Jannes de år, så upplever jag att det är mer av ett lag under Janne. Vad är din bild?
Ja, men samtidigt så tycker jag inte det är rättvist att döma, att jämföra sista åren på Eriks tid och första året på Jannes tid. För om du hoppar tillbaks en era, om man säger, när Lasse och Tommy slutade, så var det sådär, nu måste vi ha ett byte här. Alltså det funkar liksom inte som ett lag längre, det är inte riktigt bra. Och så kom Erik och så bara, wow! Då tyckte alla, shit vad nytt och positivt, tänk och bam, bam, bam. Och där är vi nu också. Jag hoppas att Janne fortsätter, jag menar inte att jag missunnar honom det. Men jag säger inte att smekmånaden är 5 år, absolut. Nej. Inte. Men det är lätt att man dömer på det sättet tycker jag. Och det blir inte riktigt fair, det blev inte riktigt fair mot Lasse och Tommy att göra. Äntligen kommer en annan in liksom. Men det är ju ganska naturligt. Det är som när en ny tränare måste in i ett klubblag. Det blir en effekt.
Du var ju med Erik Hamrén under många år, från det att han tog över 2009 till att han slutade som var med EM 2016. Och åtminstone uttryckte i intervju att du gärna hade fortsatt. Hur kände du då när liksom landslaget tog sig vidare men du inte fick fortsätta?
Nej, jag kände ingen bitterhet så. Absolut inte. Det gör jag inte. Jag tyckte det var ju fantastiskt att man fick... Alltså jag gjorde debut i landslaget 99 och fick i stort sett samma veva som jag slutade i landslaget. Så fick jag börja jobba direkt med vårt ädlaste herrlandslag. Så jag höll ju på från 99 till 2016, så var jag i A-landslaget, vilket är helt fantastiskt och en fantastisk tid. Men sen blev det ju så att det skulle ju bli en annan organisation. Det skulle det blev klart att det skulle vara en ren assisterande tränare till förbundskaptenen med erfarenhet av det. Och det finns inte plats för alla. Så det var bara att acceptera, det var inte så konstigt. Erik ville ju ha så som han hade haft då i några klubbar innan, som de flesta vet. En person som hade spelat, som nyligen hade slutat och så vidare, som hade mycket erfarenhet av det. Och kände inte ett behov av att ha en ren assisterande, för han ville vara den som gjorde det själv. Det som jag gjorde själv på plan i form av en typ assisterande, det var väl mer eller mindre alla avslutsövningar då, som följde mig naturligt med att jag var anfallare. Och där kände jag ju att jag hade något att bidra med också. Och det tyckte jag var jäkligt kul. Så att, nej, men för att svara på den frågan där, det kände jag ingenting. Jag har fortfarande en väldigt god relation till landslagsledning och även de andra som jobbar på kontoret. Det är ju 70-80 till som sitter där som inte syns så mycket, men som gör ett jäkla fint jobb. Så att.
Du var ju med så länge och gjorde ju som sagt 30 mål i landslaget, och ändå var det ju liksom en tid när Henrik Larsson i perioder var med, och det var Zlatan och det var liksom Johan Elmander, vad heter det emellanåt och så. Mattias Jonsson, du var ju liksom rätt svårpetad på något sätt. Vad var din styrka att liksom bita dig fast i landslaget som spelare då?
Ja, nej, men jag tror att det var just... jag hoppas att det var att de såg att jag gav allt hela tiden och att jag då tillförde något uppenbarligen, och att jag förstod innebörden av ett lagspel, och att jag underkastade mig kollektivet totalt, skulle jag säga. Och det är väl men sen handlar det ju om prestation. Och jag brukar säga till unga spelare som säger att du spelat med Zlatan i landslaget. Så här, jo, men jag var faktiskt i landslaget innan han kom. Och sen puttade han mig till bänken, den jäken. Men Henke och jag spelade en del innan. Och så där, och, men då puttade han mig till bänken. Ja, men vad kände du då? Så där, men det var en väldigt speciell situation. Jag minns hur jag tänkte då och hur jag hanterade det. Och det var på det sättet att... Och det var kanske för ärligt av mig själv. När jag liksom kände att men de två är bättre än vad jag är. Så jag kan inte, varken gentemot mig själv eller gentemot tidningar eller där jag gjorde intervjuer, och säga att det är så jävla konstigt att inte de petar Zlatan för mig eller Henke för mig. För jag tyckte inte det. Och då, vad ska man säga, då underkastade jag mig det också. Jag förstod det. Och vill jag vara med där, så kunde jag ju välja två vägar. Jag kunde säga att det är för jävla dåligt att jag inte får starta. Och jag vill inte vara med om det här. Eller så biter jag ihop och så kör jag på. Och sporrar dem. Och hjälper hela laget så mycket jag kan. Med de kunskaperna jag hade. Och jag var ju inte fantastisk på så många saker. Men jag förstod lagjobbet, tror jag. Och det känner jag mig stolt över idag att jag gjorde. Och sen hade jag ju flyt att jag, när de av någon anledning inte kunde spela eller... Och jag hoppade in, så var det ofta att jag lyckades göra ett mål. Eller att alltid var det inte heller att jag gjorde mål, utan att det blev mål. Och då blev det så där, men sätt in honom nu då, för då blir det mål. Och det var ju inte så tråkigt att leva med det.
Just kring Zlatan så har det ju funnits någon slags dynamik både när du var spelare och även när du var ledare. Olika bakgrund får man ju säga. Du kommer från lite bugnare ort utanför Göteborg, han från Rosengård och så. Du vet ju själv liksom när han sa att är det seriöst när du skulle bli assisterande eller då players manager som det hette sen. Hur var er relation egentligen?
Nej, den var och är jättebra. Vi har fortfarande lite kontakt idag. Då kan jag ärligt erkänna att det är mest jag som grattar eller sådär. Men vi har kontakt och jag tror och hoppas han har respekt för mig. Det har jag såklart för honom, så att... Och ett tag där vi kommer varandra nära, och då var det ju lite sådär jobbigt ett tag när många trodde att vi var sådana himla motpoler och att vi inte kunde. Så var det ju verkligen inte, utan men det kändes ju löjligt då i det läget, och sen men vi är jättebra kompisar. Det blev lite barnsligt nästan, så att då fick väl folk tro det då att vi inte var bästa vänner, men vi har aldrig haft några problem, jag hoppas. hoppas inte han säger det heller, om du frågar honom. Men vi har haft ömsesidig respekt och jag kom ju honom ännu närmare när jag började jobba som ledare med landslaget.
Och om man då ser att när jag träffade Abu Dhabi i vintern sa du att jag hade jag varit förbundskapten Jan Andersson så hade jag frågat Zlatan. Hur var det att följa den här Zlatan-debatten som kom inför VM? Och...
Nej, men det har ju varit lite spännande att följa och från första början så handlade det ju mer om att för mig kändes det ju då som att det är ju ingen diskussion förrän han är på plan och han spelar några 90 minuter. Då tar diskussionen fart. Och det gjorde det ju då plötsligt att han var där. Och han var ju inte sen med att hänga på det tåget själv heller.
Han hade en del grejer att marknadsföra.
Ja, det kanske var så, det förstår för dig. Men det är väl inte så konstigt i så fall. Men och sen vet man ju inte riktigt med honom. Det är som... Henke var också en sån person där man trodde att man, när man han är en sån här person och han kommer, jag minns ju någon gång när han sa nej till landslaget, när man har han sagt nej så är det nej. Och så plötsligt så bara nej men han är med nu. Och det trodde så att folk, och det tror jag så är det med många vänner som man har, att de ändrar sig och gör saker ibland som man inte riktigt trodde. Så att, jag trodde nog att han kanske till slut skulle komma dit, att han sa att jag vill med. Nu kommer vi aldrig dit.
Det var ju mycket prat om grupp, dynamik och sådana saker. Och så. Du som var inne i landslaget, du har sagt att han var inte stark, han var asstark. Hur mycket bestämd han?
Ja,
hur
hans
mycket...
röst var asstark, ja. Tror jag. Så. Ja, men det var den ju. Inte bara verbalt. Utan
nej, men hur mycket bestämd han är liksom ert landslag? Som lagkapten och som den superstjärna?
Nej, alltså om man ser till taktiska eller uttagningar eller så bestämde ju Erik 100% och han när det gäller andra små saker som man då skulle kunna tro om man ser till min roll med små saker som jag hjälpte till var vi skulle bo eller vem som skulle bo i vilket rum och i landslaget hade man tidigare, jag kan tänka mig att de har något liknande idag, men mest landskamper har störst rum för oftast har man lite olika rum på en samling då. Vem ska vi sätta där? Det var alltid lite känsligt. Och ibland var det ju så när man kom till vad det nu var. Moldavien tänkte jag säga. Men det var väl andra små länder. Och då fanns det bara liksom små enkelrum. Och då tänkte jag, nu kanske man... För han var ju en av dem som alltid hade mest landskamper. Han var kapten dessutom. Och då ska man ha lite större rum om det nu fanns så då. Och så tänkte jag, nu får jag en jävla baskning här för det lilla rummet. Men då kunde jag någon gång fråga, för han sa ingenting. Du, hotellet, var rummet okej eller? Ja, inga problem. Så det var aldrig att han gnällde om sådana små saker. Sen vet jag ju att han och Erik talade mycket. Men det var ju i egenskap av lagkapten och Erik ville blanda med Zlatan mycket. Men jag tror också det du frågar om, det är ju hur stor hans röst var och stark vid en samling när alla var närvarande när man åt eller hade genomgång eller sådär. Och det är klart att då var hans röst otroligt stark på det sättet att han... Ja, men det märkte... Han har ju en aura runt sig som vissa människor har. Som när han bara kommer in i rummet så blir det liksom tyst och nu kommer han gående, ska vi se vad han gör nu. Och så skojar han till med Erkan och dammar till han i huvudet och så skrattar alla liksom och sådär. Men det var ju aldrig så att han betedde sig illa på det sättet.
Om han var försenad, hade man mer överseende med det än om...
Ja, det tror jag. Han var väldigt sällan försenad.
Ja, men det fanns...
Ja, absolut. Men var genomgången 17.00 så var det ofta 16.59.50 så kom han in då. Så att det var inte så att alla satt en kvart och väntade på honom eller så. Så han, det tyckte jag han skötte väldigt, väldigt bra. Ofta när vi skulle iväg till träningar och så, bussen går då och då. Så minns jag, jag tror knappt en gång som han var sen. Han var snarare tidig och satt på bussen. Eftersom det alltid var så då att det fick ju vara barrikader utanför mellan hotellets entré och bussen. Och skulle han av någon anledning inte vara på en samling så kunde vi ju nästan gå till arenan. Det var ju...
Det var så stor skillnad.
Ja, det var helt... Och jag, när man såg detta så nära hela tiden, jag såg honom då när han kom upp i landslaget som spelare, spelade med honom många år, sen ledare och fick se hur det bara växte. Och du vet, de här små ställena vi kom till i världen och på flygplatsen och bara stod och skrek, och då förstod man ännu mer vilket stort namn han är.
Blev det till och med så att man på något sätt inom landslaget eller förbundet, att man nästan var så mån om att göra rätt för honom, att det kanske inte var något han krävde, men att det blir mer att man blir
kratta för honom?
Ja, precis. Att man mer, man vill liksom, han är så pass viktig för landslaget, ja, svensk fotboll.
På sätt och vis, ja. Det kan jag ärligt erkänna att när jag då, jag försökte göra saker som var bra för honom, underlättade för honom. Jag var ju spelarnas man, men det är klart att han var ju väldigt viktig. Det var väldigt viktigt att inte det var saker som blev störande för honom. Så att, men inte på något felaktigt sätt eller överdrivet konstigt sätt. Vi får inte glömma att vi snackar om en av världens mest kända fotbollsspelare. Alltså världens mest kända fotbollsspelare. Och det är lätt att man glömmer det när man bara säger om Zlatan har inte mycket plats och sådär. Det hade ju inte med en duvunge att göra liksom. Så att,
nej, det är ju mycket som följer med när man kommer från Paris, ja, eller Milan eller Barcelona. Ja.
Och inte då Juventus innan det. Nej. Det var ju inte heller några småklubbar. Nej. Och jag tror inte riktigt, man förstår inte, eller man. Ni som inte var inne i landslaget under de åren.
Förstår
inte. Ni förstår det lite grann. Och ni såg ju de delarna när vi kom då, eller åkte och, från arenor och sådär. Men allt det andra, det såg ni ju inte.
En annan av landslagsspelarna som fick mycket uppmärksamhet, delvis på grund av denna podden, Anders Svensson, och ett tag upplevde man att det var lite frostigt mellan er. Ni hade ju varit väldigt bra vänner och delade rum länge i landslaget. Han berättade att du sov naken i någon Expressen-intervju som jag gjorde. Som du inte var så nöjd med.
Nej. Det var nog i Japan när det var varmt.
Ja, precis. Och sen, åtminstone han upplevde att det blev lite frostigt mellan er efter han berättade om hur han hade upplevt det under landslaget. Hur såg du på det?
Det sa han i alla fall inte till mig på det sättet. Han sa att den situationen då med hans relation till Erik och att jag då som en gammal väldigt nära vän var lite i kläm där. Och det måste jag ju säga, den situationen var ju lite jobbig eftersom jag kände Anders och känner honom så himla väl. Men jag kan ärligt säga att vi hade ju ingenting mer än så då. Vi hördes av precis efter det där och bara, vad har hänt här? Det har blivit lite förstorat. Och så är det verkligen. Jag har jättegod och ofta kontakt med Anders fortfarande.
Var det svårt för dig just lojaliteten mot både Erik och en kompis? För det var ju ändå det som blev svårt när du tog klivet upp. Mm. Gick ju från nästan spelare till ledare.
Ja, nej, men det var det. Det var det. Och det var ju samma sak där. Det var ingen duvunge det heller. Det är Sveriges mesta landslagsman genom alla tider. Och dessutom då en jättenära vän till mig. Kontra en nära vän till mig, Erik. Som jag då var hans högra hand. Och skulle så att, ja, det blev en lite speciell situation. Jag tyckte inte det var jättejobbigt. Men det blev en speciell situation där. Det blev egentligen bara frostigt av, det var något Anders sa, och så svarade jag på det i en annan intervju som var någon tid senare. Och då blev det, okej, nu har de liksom en liten schism där. Men så var det aldrig. Så att, och är inte idag, så att, som tur är.
Jag menar, jag har ju följt dig under en stora del av din karriär, både som spelare och ledare. Och som spelare upplevde jag alltid att du var väldigt medievänlig. Sen som ledare kände jag kanske att du inte var fullt lika medie, att du drogs med i en liten fientlighet.
Det gjorde jag nog. Det var inget medvetet faktiskt. Utan det, jag kan väl nog säga att man drevs med på något sätt. För ingen av de andra var jätteöppna och tyckte att nej, men nu håller vi oss här. Eller vi gör så eller vi gör så. Och då var jag väl en teamplayer där med. Då, att jag hängde på där. Jag stack inte ut.
För jag måste fråga om en, när ni kom tillbaka från, ni hade gått till EM, slagit Danmark i playoff och ni kommer i spelarbussen. Det är som jag har hört talas om att du var väldigt liksom, ah, men ge inte fotograferna någonting, ge dem inte någonting. Är det något?
Nej, absolut inte.
Nej.
Nej, absolut inte. Det är helt felaktigt.
Men helt felaktigt. Du känner igen att det blev en liksom fientlig stämning?
Ja, men
stämning.
Det gjorde jag. kanske inte en fientlig att jag var fientlig mot media, för så känner jag absolut inte. Men däremot att jag, ja men jag, det får jag väl erkänna att jag hängde med övriga gänget där. Och det säger jag inte bara för att skydda mig, att jag inte stod längst fram och sa ditten och datten. Jag sa nog också vad jag tyckte, men...
Var det för att vi var idioter eller var det för att ni gick snett eller var det något
sagt? Nej, men det var nog totalt sett, och då menar jag totalt sett från vad många av vi ledare då tyckte, att ibland att det var lite brist på respekt. Och varför ska vi då vara hur snälla som helst och ge oss till er när ni inte visade riktigt på samma sätt tillbaks? Det var nog så att det var egentligen inte en större sak än det, utan att man, ja, man drevs med av det. Jag kände inte att det var något krig, så att det tror jag inte du gjorde heller, men det var, jag förstår ju vad du menar, och jag var ju,
nej,
jag förstod.
Det var ju
jag,
väldigt nära frostigt får man ju ändå
ja,
säga.
Jo, men det, ja, men det är klart, det finns definitioner i allt. Men jag förstår din fråga, för jag...
Tror du att det stal någonting av eran energi? Liksom? Om man ser till ja, hur landslaget är nu, så är det ju väldigt mycket mer öppnare och att de inte lägger så mycket energi kring på det.
Ja, jo, det gjorde det säkert. Det tog säkert energi, tyvärr. Men det är väl två parter som ångrar då.
Absolut.
Så att, och jag menar inte att jag ska blamea någon. Men det var ju inte bra för någon. Det var inte bra för er och det var inte bra för oss heller. Sen ska man ju ärligt erkänna att idag att de är då öppnade. Jo, men den där lille världsstjärnan vi pratade om, han är ju inte där längre. Och det är klart att det var ju, han var ju en nummer ett för er inom media. Och sen hade vi några andra stora spelare som varit med i över 100 landskamper var som plötsligt inte var där. Och då kom nytt och de var oskyldiga killar.
De var som du när du började i landslaget. Positivt.
Nej, jag tror jag var positiv till media de flesta gångerna.
Nej, absolut. Det var därför det blev så förvånad när du svängde över. Åtminstone som jag upplevde.
Men det var inte jag som svängde och så hängde alla på mig. Utan jag kände väl att...
Det var alla som svängde.
Ja,
men tyckte du att media blev tuffare?
Jo, men det blev tuffare och det blev mer bevakat. Så det egentligen så kanske det inte var så konstigt att det blev så. Men som du säger, vi kanske tog för stort avstånd där och det får man ju se sig i spegeln och kanske erkänna. Men när man är mitt i det då och man tycker att nej, men låt inte den där negativismen komma in i vår grupp, så kände vi då att men då bättre då distanserar vi det lite grann och så försöker vi foka på där vi är nu då. Så att, men som sagt, rätt eller fel, ja, det kan.
De två senaste mästerskapen för Sverige har ju du varit med som ledare och slutat i gruppspelet. Vad talar för att Sverige faktiskt tar sig vidare i detta Rysslands VM?
Ja, men jag får ju nästan en känsla av 94 igen. Sådär att det är ett team som har presterat bra tillsammans. Man har sett Janne och Peters uttagningar sista året och även VM-truppen, att det är en solid group of players som vet vad som gäller. En stabilitet som ser bra ut. Men det är samma sak där som jag sa innan. Det är lite oflyt i den första matchen, så kan det bli skit. Och lite flyt i den, så kan det bli till och med silver. Eller
silver.
Guld.
Ja, ni drömde ju om medalj.
Det gick ju sådär, men drömmar får man ju. Ja, jag tror Janne och Peter och killarna drömmer också om medalj. Så att, ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
EM i Frankrike för 2 år sedan blev något motvilligt slutstationen för Marcus Albecks karriär inne i landslaget. Istället riktades fokus mot agentbranschens värld som länge haft ett skamfilat rykte och som Albeck numera kallar sitt yrke.
Du fick ju lämna fotbollsförbundet och starta en ny karriär efter Erik Hamrén. Hur kom det sig att du valde att bli agent?
Det har alltid intresserat mig, legat lite sådär. Jag såg någon gammal intervju faktiskt som jag gjorde på, jag tror det var svensk fotboll, när jag var ung och spelade. Och vad jag trodde att jag kanske skulle bli senare. Där stod det faktiskt agent. Så att det har alltid varit ett intressant. Och sen då när jag, de dryga sex åren som jag var med Erik i landslaget, så jag kan väl nästan säga att jag blev åt en agent, så som Martin Dahlin, min kollega, och jag jobbar nu, så jobbar vi väldigt tätt med spelarna. Själva transfern eller ett kontrakt är en väldigt liten del av det hela. Och det gjorde jag ju mycket med landslaget de här åren då skulle jag ju vara spelarnas närmsta kille, så att säga. I allt. Alltså det kunde ju vara om det var fel på kudden och andra sidan också, men på hotellet. Men alla de andra sakerna, och jag försökte ibland liksom höra mig av till killar som var nära att komma med men kom inte med, och kanske pusha någon kille så och kunde sätta mig in i den situationen. Och då blev det mer och mer, tyckte jag, intressant att fortsätta med det. Och som jag sa där, jag har alltid gillat Martin och sättet han... ska man säga, sättet han är och sättet han beter sig. Sen tror jag att han också kände att det var en klockren, om man kan säga så, kollega att få in, med tanke på att han tyckte att han var unik med de erfarenheterna som han har. Att ta in någon som inte hade spelat eller varit på en hög nivå eller testat. Vi har väldigt lika karriärer, Martin och jag. Vi har ungefär lika många landskamper. Jag tror jag har 1 mål mer än honom. Det vill jag gärna tillägga. Sen har vi ungefär 7-8 år utomlands i många olika ligor och klubbar. Och på det sättet har vi väldigt lika karriär. Jag tror det var det, eller tror, jag vet att han har sagt det då, att han kände att men det känns kanon. Och så hoppas jag väl att han gillar mig som människa och person också, tror att jag passar bra till detta. Så.
Men om du ändå hoppar tillbaka till, varför behöver man en agent? Liksom? Även om det är annorlunda idag jämfört med hur det var tidigare, att liksom ha någon...
Ja, det är väl mer... Jag tror att det är viktigare idag på det sättet att det är så mycket annat runt omkring. Inte bara det att man kan ha 10 sponsorer, det är inte det jag menar, för det är inte så himla vanligt bland våra svenska spelare att det är så stora sådana saker. Men det är allt annat där man kan nås och mötas och se genom sociala medier väldigt. Man kan behöva den hjälpen hur man ska tackla olika saker, förbereda spelare på att nu kan det hända det eller du kanske ska vara försiktig med att ta upp det där, utan foka på det istället och sådär.
Hur mycket kontakt har man liksom med klienter om...
just de sakerna, eller generellt har vi ju väldigt mycket kontakt med våra spelare. Vi försöker ju se alla deras matcher och vi försöker ge dem feedback på alla sina matcher. Alla matcher kan vi inte se såklart, men... Och sen är det också beroende på vad spelaren vill, det är ju det som är det viktiga. Vissa känner inte alls ett behov av att man ringer hela tiden. Det kan nästan vara, men vad ringer du för liksom? Allt är okej. Okay. Och vissa vill ha direkt efter slutsignal.
Hur var du själv som spelare?
Men jag hade inte riktigt den relationen med Roger Ljung, min agent. Och, det kändes mer som på ett proffsigt plan. Att han skötte mina transfers och han hjälpte mig med kontraktet såklart. Och gjorde det jättebra. Men det är väl en sak som har vuxit in i mig. Liksom, och det är att jag kanske hade velat ha lite mer kontakt. Men då visste man ju heller inte... Alltså, jag kommer ihåg den första flytten som blev aktuell för mig. Då skulle jag ju flytta från Lilla Öis till Bari i Serie A. Och det var ju sådär. Och då ringde Roger. Nu har det ringt en klubb här. Och vi har haft någon kontakt innan. Det hade vi då. Men ska vi köra eller? Så samtidigt som jag typ skrev på kontraktet med Bari så skrev jag på kontraktet med Roger. Och det var ju sådär. Shit, jag signade med Roger Ljung. Det var ju, visste jag ju, var en väldigt duktig och respekterad agent. Så att, det var mer så då. Och jag blev ju aldrig uppringd av 100 andra agenter som sa, välj mig. Så var det inte på den tiden. Så att, men som sagt, han skötte det jättebra. Men jag känner att jag vill vara involverad mer om spelaren vill.
Om man ser till idag så, och även då. Jag menar, att vara agent är ju lite skamfil. Att det är ofta negativa rubriker och så. Ja. Antydning om att liksom på något sätt agenterna suger ut pengar från fotbollen och så. Hur ser du på det?
Nej, men jag känner väl snarare än att blanda sig in i den debatten för mycket att jag eller vi gör vårt jobb och vi gör det så att vi kan se oss i spegeln.
Alltså idag är det ju ofta annorlunda. Jag menar, man byter ju. Jag menar, även ni tappar spelare och ja, ni tar in andra spelare. Det är ju en helt annan rörelse.
Men det är snarare inspirerande tycker jag. Att jag måste ju leverera gentemot spelaren. För att han inte ska välja någon annan. För att de spelarna som vi har blir ju såklart uppringda av andra agenter som säger du, kan du tänka dig byta och sådär. Och det är klart, om jag inte finns där för den spelaren så som han vill... Eller man levererar något bra förslag trots att de har gjort det bra i liga eller sådär. Då byter han ju. Och idag är det ju så att man skriver 2 år. Och det säger vi också till spelarna att förhoppningsvis skriver vi ju 10 sådana avtal på raken. Så att man bara... Och ser man med hela vägen på alla ups and downs. Men man hjälper till genom sin erfarenhet och sådär.
Du sa innan att Martin kanske är störst i Sverige. Jag skulle säkert kunna ringa 5 agenter som skulle... säga emot det.
Ja, absolut.
Och skulle hävda att de är störst och så. Mm. Hur viktigt är det liksom att ta den liksom, ja men vi är störst eller vi är störst?
Nej, men det
för
vet
mig
jag
blev det ju lite sandlåda. Men...
Ja, och det är därför jag känner att det är ingen större idé att gå in i det. Men man kan väl i alla fall säga att han tillhör de största och de mest respekterade. Då skulle jag ju absolut inte ljuga. Sen kan man ju säkert definiera vem som är nummer 1 eller 2 eller 3. Och hur man definierar det, hur många spelare man har. Definierar man det, hur många spelare i U21-landslaget eller A-landslaget eller hur många och så vidare. Så att, och det spelar inte så himla stor
roll. Är det viktigt när man går ut och rekryterar andra klienter eller unga spelare, men vi jobbar med de här, är det viktigt i en process där att kunna peka på att men vi har X, Y och Z
absolut,
i landslaget?
Absolut, det är det.
Vad är det som lockar med det?
Nej, men det är ju då att man har varit med spelare som kanske då till exempel som vi nu har då ett antal spelare i A-landslaget. Och de flesta av de spelarna har ju Martin då som har jobbat mycket längre än vad jag har. Han har ju haft dem i större delen av deras karriärer. De har haft dem i över 10 år och hjälpt dem med framgången och till slut nått A-landslaget och behållit platsen i A-landslaget. Och frågar du 18-åriga, 20-åriga killar idag, vad vill de? Ja, men de vill bli proffs, de vill komma till en så bra liga, en bra klubb som möjligt och så vill de spela A-landslag och de vill spela EM och VM. Och där har vi ju en erfarenhet som i stort sett ingen av de andra har. Några har erfarenhet såklart, några gamla spelare. Så att, Många är ju där, men kanske inte på det sättet som Martin och jag är lika i förhållande till att ha varit i många olika länder utomlands och varit i många mästerskap och så vidare.
Om man ser till, kommer ni rekrytera en ung spelare som blir uppvaktad av akademier, vilket ju är vanligt, är man 17, 18 lovande eller 16, att man vill, kan vara i England och andra länder. Vad är ert råd? Ska man stanna i svensk fotboll eller ska man gå ut?
Individuellt, skulle jag säga. Det är individuellt på det sättet hur mogen killen är, dels som spelare men också som människa. Hur han har det med sin familj, hur det skulle, alltså, ska man sticka iväg när man är 17 själv? När man, vissa sticker iväg när de är 17, men de flyttar hela familjen med. Sen finns det ju de som lyckas med det och det finns de som inte lyckas med det. Och att gå hela vägen från att gå så tidigt, det är ju inte de flesta som klarar det. Det är en tuff, och det är ju en balansgång där. Vad ska man rådge då? Men jag tror det, man måste ju ta det fall till fall såklart.
För idag är det ju ofta att det är så stora pengar för kanske en ung kille och kanske en familj som följer med och kan leva. Att det är svårt kanske att tacka nej till.
Ja, absolut. Och det är ju det. Och där är man ju lite som en, alltså, vi säger med vår erfarenhet vad vi tycker att spelaren ska göra. Och det säger vi absolut ärligt, 100% genuint. Det här tycker vi, det här tror vi. Men om då spelaren får 20 miljoner för att göra det, eller vad det nu är för pengar, oftast är det ju stora pengar jämfört med där man är. Och man förstår ju de killarna. Det var ju Ödegård som gick till Real Madrid här. Det spekulerades att han fick runt 100 miljoner. Och vad var han, 16 år? Vad har han gjort sedan dess? Han har ju inte spelat i Real Madrid. Han blivit utlånad. Senast var han väl i Heerenveen. Han har inte spelat alla matcher där. Det är inte så konstigt. Han är ung kille. Så att han måste liksom... Men det är klart, han har 100 miljoner på kontot. Men han har haft det lite bråkigt i 2 år nu. Eller vad det är. Bråkigt. Han har inte haft den karriären som han trodde, tror jag. Sen kan han lyckas ändå, men det är ju oerhört viktigt att inte tänka för smått på det sättet, att tänka för mycket på det ekonomiska. Men det är ju lätt att säga. Det är ju svårare att ta in när man är 17 och mamman eller pappan, de kanske bara är en förälder. De kanske knappt har ett jobb och så blir de erbjudna så här mycket pengar. Så allt det måste man ju in i ett vägen. Till slut är det ju spelaren med familj som bestämmer. Och bestämmer de sig för att nej, men vi vill göra detta, ja, då får man ju se till att göra det så bra som möjligt. Då. Men...
Kan man hamna i ett läge som agent att man känner att ah, men det här vill inte jag ens vara med på? Att ah, men jag tycker att du gör fel steg för din karriär. Jag är inte med på den här.
Ja, det har jag tänkt på, att det kan komma ett sånt läge såklart. Men jag tror att till slut, förhoppningsvis, kan man prata sig till det. Och, jag har inte varit där nu, men jag hoppas inte jag kommer dit. Att det måste i så fall avbrytas. Om man, för det finns ju en anledning att man har hjälpt honom från början. Och det är ju att man gillar honom, man tror att han har potential och så vidare. Så att, du får ställa den frågan om några år.
I Sverige har man ju, när FIFA la ner liksom agentreglementet och liksom licensieringen, så hade ju inte Sverige någonting. Nu är man ju på väg att införa igen i juni. Vad anser du om det?
Jättebra, såklart. Det är ju framförallt ett skydd för de unga spelarna. Det reglementet som införs nu 15 juni, tror jag det är, innebär ju att du till exempel inte får skriva med någon spelare som är under 15 år. Vilket borde vara självklart i min värld. Det innebär också att du inte får ha ett längre avtal än 2 år. Du får heller inte ha någonting om uppsägning eller att det automatiskt förlängs om inte det sägs upp, som många har, vilket också är jättebra.
Hur mycket skumma affärer eller underliga upplägg stöter du på?
Jag har inte stött på en enda än. Så att, och det... hoppas jag väl att jag slipper.
Nej, men du hör inte ens om att andra. Du säger ju själv att vissa har automatisk förlängning av avtal och liknande.
Ja, men nu är upphör det då. Eller upphör, jag tror det. Regeln säger att för de som har avtal skrivna nu innan 15, då löper det i max 1 år till. Sen måste det vara enligt de nya reglementet då. Så att, nej men det är klart att man har hört vissa saker, och, men å andra sidan, jag bryr mig inte så mycket om det. Alltså, vi jobbar på vårt sätt. Vi tycker att vi kan se oss i spegeln och vi är ärliga, öppna mot spelarna. Vi visar spelarna vad vi tar betalt. Inga hemligheter i det. Och gör inte några grejer vid sidan om det som man har hört genom åren. Jag säger inte att någon gör det nu, men genom åren har man ju hört talas om det. Men, alltså, vi kan bara jobba och stå för vad vi gör. Vi gör det vi gör, vi hjälper spelaren, vi tar betalt av en klubb för att hjälpa spelaren till bästa möjliga avtal och punkt slut.
Du, när du gick från players management i landslaget till att bli agent, så fick du en del kritik. Dels av mig, men eller vad, ja, åtminstone ifrågasatte det. Ja. Hur ser du på den? Liksom att...
Jag förstod det, jag förstod de frågeställningarna. Däremot så tror jag, hoppas att... de spelarna som jag kände mycket för och som jag trodde mycket på, som jag då hade haft lite kontakt med i och med min anställning på förbundet, den tycker jag var fullt naturlig. Och det var ju några av de spelarna som jag frågade om hur deras situation var, och de sa att nej, men jag har han och han, och jag är väldigt nöjd med det. Och jag fortsatte ju inte ringa honom och träffa honom, utan jag respekterar ju det då.
Så. Är det någon som har kontaktat dig mer av andra agenter eller liknande kring det här?
Om att jag kontaktade deras spelare?
Ja, precis. Ja, men i och med att du kom då från players manager till att bli agent.
Ja, nej, det har jag inte vad jag minns. Du menar att någon skulle ha tyckt att det var konstigt?
Ja, ja, att du fick en fördel på något sätt.
Nej, nej. Och jag kan väl tycka att med det jag har gjort inom och för svensk fotboll, så ska jag väl inte ha någon nackdel av det. Jag gör det inte på något fult sätt, och jag hotar inte någon att ta mig, så att det är absolut inga problem att stå för det.
Du avslutade ju din spelarkarriär, du gjorde ju när Andreas Granqvist gick direkt från ett mästerskap till Superettan i ÖIS, och sen spelade du upp ÖIS, och hur viktigt var det för dig att knyta ihop säcken med Örgryte?
Oerhört viktigt. Oerhört viktigt. Med tanke på den relationen jag har och alltid har haft till ÖIS. Alltså jag, för de som då inte vet det, så blev jag ju medlem i ÖIS när jag var 10 minuter gammal ungefär. Pappa ringde in mig från sjukhuset, och pappa hade spelat i Allsvenskan med ÖIS i många år, och min pappas bror hade spelat i Allsvenskan med ÖIS. Min farfar hade varit ledare i ÖIS. När jag var 5 år så började jag i ÖIS. Man skulle vara 6, men jag tjatade på min kära far som till slut tog med mig dit. Och sen gick jag igenom alla led, och sen blev det till slut 11 år i ÖIS A-lag. Och jag fick ju då sluta den cirkeln när jag flyttade hem. Och under alla år jag var utomlands så fanns det inget annat att den dagen så... Och jag ville komma hem när jag fortfarande kunde prestera skapligt, så att de inte lyfte mig av plan till slut, utan... och det är ju så, hade inte Erik ringt så hade jag ju spelat några år till.
Erik, men... ringde då 1,5 år. Du kom hem sommaren 2008 och så ringde han hösten 2009.
Exakt. Ja. Så, ja. Men sen en annan rolig episod, eller episod, men en sak är det ju att min son då, när vi hade flyttat hem, då var han hade fyllt, ja, ska vi se vad han var då. Han var ju 5 år när han ville börja, precis som jag då. Och då kontaktade jag ÖIS, och då sa de, men det är 6-åringar som gäller. Har ni fortfarande det, sa jag då. Det hade ni 78. Ja, nej, men så är det. Men ta med honom upp, för det är någon annan som har ringt som har varit underårig. Jag tror de var 2 killar till eller något sånt där. Så fick han börja där.
Nej, men nu spelar han i Hammarby.
Nu spelar han i Hammarby. Nu bor vi ju söder om stan, så det var lägligt och bra att han ville välja dem, men...
Hur är din relation till ÖIS idag?
Den är jättebra. Jag har sett varenda match i serien i år. Jag har lite kontakt med Thomas Askebrand, deras tränare. Och även några andra ledare och personer inom klubben och någon spelare. Så att jag har en tät, härlig relation med ÖIS.
Vad är rimligt att tro? Kan de att etablera sig allsvenskt? Känns som de hela tiden får de här ekonomiska problemen som gör att de far upp och ner.
Det är väl inte bara de. Ser du på minst halva allsvenskan så har de ekonomiska problem. Så att, men det handlar väl om att få en stabilitet såklart. Och få en stabilitet i prestation så tror jag det är lättare att få en stabilitet i ekonomin också. Och det har väl varit det jobbiga med just sista 15 åren, 10 åren, att det har varit så mycket upp och ner.
Du gick ju till Barry som du var inne på, CA. Kan ju vara ett för stort steg. Var det så?
Ja,
att...
ja men det var det. Första eller andra matchen hade vi ju Milan på San Siro. Man ska ju tillägga då att i 90-talet där så var ju Serie A, det var bäst i världen. Det var ju Uno Cruz Due gick på tv och det var det mest populära sportprogrammet tror jag nästan. Ihop med Tips Extra. Men, det var ju nästan för stort steg. Och det var, eller nästan, för mig var det just den matchen mot Milan borta då, jag startade den matchen, det var ju sådär, jag minns ingenting av den matchen. Vilket är jättesynd idag att jag inte gör det. Men det var ju liksom, det var en radioskugga för mig. Det var, jag sprang och tittade upp där och det var 70-80 tusen. Och jag kom ifrån ÖIS och vi hade inte 70-80 tusen på Gamla Ullevi då. Vi hade några mindre. Men däremot märkte jag, för jag hade en tränare som trodde mycket på mig, Facetti. Spelade med många killar som sen blev stora namn. Och Zambrotta, Gianluca Zambrotta som blev stor landslagsman sen. Och Claes Ingesson, inte minst. Men flera andra, men när jag kom hem efter det dryga halvåret, för det var ett lån med option om att köpas, men det blev bara det lånet. Sen kom jag hem till Allsvenskan och då tror jag direkt jag vann Allsvenska skytteligan.
Och var på väg till AIK?
Ja, det var jag faktiskt en sväng.
Du vände vid flygplatsen?
Ja, det gjorde jag faktiskt. Det var så, inte vid flygplatsen, men på väg dit. Det var Stefan Söderberg då som var sportchef och de hade ju precis vunnit guld. Och det är klart det var smickrande. Jag såg ju det själviskt på det sättet att jag ville ta nästa steg och jag ville gå vidare och jag ville såklart bli proffs. Och att spela med svenska mästarna och Europaspel, det skulle kanske... Men så på vägen när jag skulle åka till, för de hade lagt en biljett på Landvetter, så ringde jag vår ordförande Benny Rosén, som tyvärr inte är i livet idag. Men då sa jag till honom, jag måste komma förbi ditt kontor och snacka lite för jag har en grej som har dykt upp. Och då var det ju inte på Instagram och sånt där.
Nej.
Som folk alltid läste sådana saker. Men det kom kanske i papperstidningen då. Så att han var inte så vetande om det där. Så jag svängde in där och så sa jag bara, du, det är så här att de vill ha mig och jag ska bara upp och träffa dem och lyssna på dem. Och det är väl okej liksom. Eller vad tycker du jag ska göra? Du känner mig så väl. Och han har liksom följt mig livet ut så där. Gammal vän till pappa. Och så tittade han på mig och sa han, men hur fan skulle du känna Marcus och springa in på Gamla Ullevi och möta ÖIS? Och då bara såg jag det framför mig så kände jag bara, nej det går inte. Det går inte. Och med all respekt till AIK. Så ringde jag till dem och sa att det blir inte något.
Så istället stannade
inte.
Du stannade i ÖIS och vann cupen innan du...
Ja, och komiskt nog då slog AIK i finalen.
Ja.
Som på den tiden spelade, eller det året i alla fall, spelades över 2 matcher, vilket var väldigt märkligt. Så vi vann stort här, eller stort, vi vann 2-0 tror jag, här uppe. Spelades på stadion, för Råsunda var avstängd av någon anledning. Gjorde 2 mål där. Och så hem till Gamla Ullevi och förlorade 1-0 men vann totalt. Så det var också konstigt. Man förlorade en final men ändå lyfte vi bucklan. Men det var ju, så det kanske var rätt beslut. Jag tror det.
Och sen gick du till Heerenveen som ju Holland varit en bra avstamp för många spelare. Du gjorde oerhört mycket mål. Vad var det som funkade i Holland?
Nej, men jag kom i ett jättebra läge till en jättefin liten klubb i norra Holland. Jag minns när vi skulle skriva på, vi var på besök där pappa och jag och Roger Ljung. Och det ösregnade och den här lilla stan rymde 20 000 och jag tänkte bara, vad är detta för ställe liksom det här? Och då säger pappa till mig då som är världens mest positiva människa, så dunkar han mig i ryggen och sa, jag känner att det här kommer bli så jävla bra Marcus. Och jag bara tittade omkring, bara, hur kan du känna det? Jo men du känner hur mycket klubben vill ha dig, hur mycket de har sett dig. Alltså, vilken familjär stämning. Ni kommer trivas här. Och han hade klockrent rätt. Och min fru Susanne och jag köpte ett litet hus där och trivdes fantastiskt bra. Och, men varför det stämde på lag? Jag var med i ett väldigt bra lag. Spelar ju som många holländska lag otroligt offensivt. Vilket innebär många målchanser. Så en normal match hade jag mellan 3 och 4 100-procentiga lägen. Och hade jag en bra dag då så gjorde jag 4. Och hade jag en dålig dag så gjorde jag 1. Och du ser ju det idag med, det är ofta resultat som är 4-4 och 5-2. Det är sällan du ser en tabell efter en omgång i Holland där det står 0-0, 0-1, 1-1. Utan det är ofta väldigt mycket. Och det är tokoffensivt. Och blotta sig fullständigt. Ibland är det bara en mittback kvar och alla hänger med. Liksom. Ja, men då släpper ni in ett också. Ja, men det får vi offra. Typ.
Efter de 2 åren där du gjorde väldigt mycket mål, hur mycket hade du att välja på? Det blev ju Aston Villa, men hur mycket fanns det att välja på? För det var ju på något sätt man gjorde så ett par starka år och sen skulle man ta nästa steg.
Jag hade ju ett 3-årskontrakt. Jag var där faktiskt bara 1,5 år.
Ja, okay.
Så... nej, men då hade jag ju ganska... ja, jag hade ganska många... trevliga alternativ.
Vilka var det?
England, ja. Jag minns det fanns, jag tror i alla fall att det var både, ja, framförallt var det i England, för det var ju det jag riktade in mig på, så till Roger och riktade in sig på. Att det var ju det jag ville. Nu kände jag att det, nu känner jag mig mer redo för att uppnå min dröm, så att säga. Men det fanns från många olika länder, men det fanns också i England där, Southampton vet jag, Glasgow Rangers med, vad heter han, Dick Advocat som var tränare där då. Och sen hade jag ju i Holland med, vad heter Koeman som hade Ajax då. Han ville ha dit mig. Men då kände jag ju mig, det var ju fantastiskt, för det var ju en gigantisk klubb. Men jag kände samtidigt att jag hade bockat av Holland, säger jag på ett ödmjukt sätt. Jag menar inte att jag totalt demolerade den ligan, men jag hade kört den ligan och nu ville jag nästa grej liksom. Så det fanns andra alternativ, men jag satt ju under kontrakt. Och jag hade mitt kontrakt att jag kunde lämna klubben, och det var en bra grej som Roger la in, 3 miljoner pund. Och jag vet, och nu gick jag ju på sommaren för just den summan i med den klausulen, men några månader innan i januari där så hade jag både Southampton, det var någon annan klubb med, kommer jag ihåg. Och de la upp bud på mer än dubbla de pengarna. Men Heerenveen sa bara nej. Och de var ärliga, öppna och kom och berättade det för mig. Och jag liksom bara, ha! men dessutom är det ju så om några månader så får ni ju liksom hälften. Ja, men det, vi känner att det är värt det. Vi känner att vi har ett flow nu. Vi kan sluta topp 4 i den här ligan efter de riktiga giganterna i Feyenoord, Ajax och PSV. Och det har vi inte varit i närheten om länge. Så att vi tar den smällen. Och vi blev 4 faktiskt. Så jag fick ju bara... vi trivdes ju fantastiskt. Jag kände att fortsätter prestera på de här månaderna som är kvar så kommer jag väl kanske ha ännu mer alternativ då. Och det var det som hände och så kom Aston Villa.
Det blev ju 2 säsonger, men egentligen ingen lycka. Både Graham Taylor och David O'Leary. Vissa perioder när du spelade, men inte så mycket. Vad var det som brast? Var det de
och
som...
det är en erfarenhet som jag känner är väldigt nyttig idag. Jag pratar, om inte varje vecka, så varannan med olika spelare om just de här situationerna. För vissa spelare då, som sitter i en sån sits där de spelar några matcher, kanske sitter på bänken några matcher. Och hur man hanterar det, hur man tar hand om det. Ja, nej, men det var en tuff period, det var en lärorik period. Jag blev oerhört stark mentalt. Det var enklare för mig, för jag var ju, alltså, jag var där 02 till 04, jag var ju runt 30. Och hade barn och en fru och ett hus. Och killar som är 20 och upplever det har ju det mycket tuffare såklart.
Men hur försäkrar man sig? För jag menar, jag vet ju Graham Taylor sa att jag kommer satsa på det. Jag köper dig, du ska få spela. Och så blev det inte så. Hur hanterar man det? Liksom att, för det går inte riktigt att försäkra sig om speltid.
Nej, och det är ju det som vi försöker betona och försöker få fram så mycket som möjligt idag när en spelare ska byta klubb. Att man verkligen får en kontakt med tränaren, med sportchefen. Det bästa är om en sportchef och en tränare har varit i klubben ett tag, så de är tajta och de är två oerhört starka profiler som inte bara plötsligt sparkas. För så kan det ju vara en tränare som bara, jag ska gå all in på dig, och så sparkas han efter 3 veckor. Så kan det ju vara då. Så var det för mig i Tyskland, han var där månaden killen. Så att, och de sakerna, men man får göra så mycket research man bara kan. Och när det gäller Graham Taylor, och han vilar i frid för han lever inte idag. Men då minns jag ju när Roger gick upp och förhandlade på Villa Park, och jag sa att jag vill prata med tränaren innan jag skriver på. För jag vill höra från honom. Och det var ju, när man tänker tillbaks på det då, det var ju lite tufft. Jag är ju inte en 20-årig kille, antar jag. Kräver det liksom. Men jag kände att det var viktigt för mig. Och då säger han sa inte till mig att jag kommer satsa 100 på dig och du är nummer 1 för mig. Utan han sa att jag vill ha 4 anfallare. Du är en av de 4. Men för mig är du absolut inte nummer 4. Du får fightas och du får visa mig. Men jag har ju sett flera av dina matcher. Den matchen. Och jag vill ha dig hit. Och det är klart, mer försäkran än så, det kunde jag inte få. Sen levde han ju inte upp till det. Jag var ju nummer 4 för honom. Och då tyckte jag, vad fan sa han inte det för då? Och hade jag kanske valt något annat. Nu försökte jag ju så mycket jag kunde och fightades. Men det är klart, det är tufft. Och jag fick ju någon match från början där. Och jag fick något inhopp direkt. Och sen fick jag 3 matcher på bänken. Sen kunde jag få 3 matcher på läktaren. Sen startade jag 3. Så det var så otroligt konstigt liksom. Och vi gick tungt i ligan då. Det var tufft liksom.
Men du räddade dem slut med lite mål.
Ja, det blev så till slut där att jag fick ju en avslutning på säsongen där jag tror jag gjorde, om det var 4 mål på 6 matcher eller sånt där. Och jag hörde ju Jocke Björklund satt här nyligen, och den matchen då, det var den vi säkrade att vi blev kvar. Vi låg och fightades med dem om att hänga kvar i Premier League, och vi vann 1-0 hemma då, det gjorde jag målet. Så att det och några matcher till där gjorde ju att min avslutning på min dröm första året i Premier League blev ändå väldigt bra. Han blev sparkad. Och det var jag ännu gladare för. Det kom in en ny manager som sa att jag har sett de sista matcherna. You're my number one. Gå på semester nu.
Det var David O'Leary.
Ja, det var David O'Leary. Och då bara... Jag som då tidigare hade funderat, fan, ska jag kämpa på här? Eller, och det fanns lite intressen och sådär från andra klubbar. Men inget som var... Jag ville inte att jag skulle försöka så kort tid. Jag ville kämpa. Och under hela den här perioden, så det som jag känner en otroligt stolthet för idag, som jag också berättar för killar, det är att min förberedelse hela tiden, till alla träningar, till alla matcher, den var optimalt professionell. Som jag sa för, nämnde förut där, men jag käkade ordentligt, jag sov ordentligt, jag sov i gästrummet, vi hade småbarn, jag skulle ha min sömn och tog hand om min kropp. Det var ju under den perioden som precis innan Zlatan kom då som jag spelade landslaget. Och då fick jag spela där hela tiden och gjorde mål och det gick bra. Henke och jag spelade. Så det hjälpte mig ju att till slut få tillbaka platsen i Aston Villa. Men det var en tuff tid, men det var ändå en väldigt lärorik tid som stärkte mig och som jag idag kan förmedla till mina spelare.
Sen körde du en säsong i Bundesliga, så du har avverkat 3 av de största ligorna. Men ja. Hansa Rostock, ändå ingen supersuccé.
Nej, absolut inte. Nej, det var ingen supersuccé. Jag minns första matchen, så kändes det bara att det skulle bli... Han tränaren som var där då, han hade ju hört av sig till Roger i 3 år. Men jag kände ju att det var Premier League jag ville. Men nu ringde han igen då, så bara nu då? Och mycket riktigt, efter en månad så sa han, nej men nu skiter jag i det. För de låg näst sist när jag kom. Jag tror de hade spelat 5-6 omgångar och sånt där. Och vi slutade näst sist. Men när jag kom dit och jag minns första matchen, Kaiserslautern. Och jag gjorde 2 mål. Vi förlorade 3-2, men jag gjorde 2. Så att, jag kände att det kan ändå bli bra. Det är Bundesliga, bra liga, bra sådär. Men tyvärr åkte vi ut då.
Istället blev det FC Köpenhamn där du hade... några väldigt starka år, och jag menar, ni spelade Champions League, vann titlar. Mm. Hur viktigt var det att liksom ändå få vinna dit?
Väldigt viktigt. Summerar man det då, typ som när du frågade faktarutan här i början, då kan man ju i alla fall säga att jag vann någonting. Och det var det som jag kände var viktigt. Jag ville inte komma till ett lag som låg i mitten eller botten och kämpade, utan jag hade aldrig varit i ett topplag. det närmaste topplag jag var. Ja, vi hade någon bra säsong i ÖIS och vann kuppen där. Och vi hade ju en bra säsong i Heerenveen när vi kom i topp där, men jag fick ingen medalj. Och det handlar ju om att vinna. Det handlar om att, mästerskap och sånt där fick jag också göra, vilket var jättehäftigt. Men nu ringde Hasse Backe och han bara ville ha mig. Och du kommer passa perfekt in här och ja, jag vill spela dig så och så, bla bla bla. Och då kände jag att det, ja, det är klart att det är en lägre liga mot vad jag hade spelat innan, men samtidigt en god möjlighet att vinna någonting. Och vi vann 2 guld direkt, och Royal League vann vi också när den fanns. Och så kom vi ju till Champions League, som jag aldrig trodde jag skulle få uppleva, och absolut inte på senare år då. Jag var ju 32 när jag kom till Köpenhamn. Men jag kanske var som bäst då faktiskt, om jag ser tillbaka på det. Så att, och så fick vi möta häftiga lag och vinna några matcher där som var häftiga. Celtic, Benfica, Man United hade vi i gruppen. Och det är något också som jag känner, shit vad roligt att jag fick bockat av det. Det trodde jag inte att jag skulle få göra.
Härligt. Stort tack för att du tog dig tid.
Tack så mycket.
Ja, då kan man konstatera att frostigheten mellan media och Marcus Albeck har lagt sig. Ja, åtminstone mellan mig och Marcus Albeck, för det var ju betydligt frostigare när han var i landslaget. Nu är säsongen med Lund slut, åtminstone i filmad form. Ljudpodden kör vi vidare ett tag över VM, men i filmad form är det över.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.